Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och välkomna till podcasten Bakom ryggen, en podcast som görs för underproduktion. Det är en podcast där jag, Sebastian Mattsson och en inbjuden gäst pratar om en profil eller en kändis bakom hens rygg, och hen är inte här och kan försvara sig. Vi kan säga så här, Eleanor Roosevelt sa en gång att stora hjärnor diskuterar idéer, medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser och små hjärnor diskuterar personer. Och då vill jag bara säga till dig, Eleanor, din lilla New Deal-kramare, att här är vi små hjärnor och vi står för det. Och min gäst här idag, Essie Klingberg.
Yes, hallå? Små hjärna.
Jag har precis definierat dig som en liten hjärna,
ja.
Utan att fråga först. Hoppas det är okej.
Okay. Det är okej.
Okay. Det är okej. Okay. Om man ska introducera dig så är du ju kulturskribent och komiker och it-girl, skulle jag säga.
Det är allt för smickrande. Jag brukar säga nättroll. Men, ja. Men det kanske är synonymt i dessa tider.
Ja, lite så är det väl. Men du känns inte så konfrontativ för att vara ett nättroll.
Nej, jag vet. Det är det där som alltid kommer som följdfråga. Ja, men hur mycket trollar du då?
Ja. Det är en ganska naturlig fråga.
Jag
om jag ska försvara den icke-namngivna frågan i det här fallet, skulle jag säga att det är en ganska logisk
följdfråga. Ja. Och med tanke på det så borde jag verkligen förberett ett bra svar, men det har jag inte.
Nej.
Med tanke på hur många gånger jag fått den följdfrågan. Ja. Men jag tänker ju att jag är nättroll på det sättet att jag tänker ändå att jag ofta går in i karaktär. När jag ska härja på nätet.
Vad består den karaktären?
Det kan vara lite olika. En vanlig karaktär är börshaj, som jag brukar använda mig av.
Ja, just det, jag har sett att du ber lite om aktietips mest.
Ja, bland tipsar.
Du tipsar, ja. Vad ska man köpa då? Lundin Oil?
Renewcell tycker jag alla lyssnare ska köpa.
Okay,
För att jag håller på att förlora pengar. Och jag köpte där. För att de hade ett coolt namn. Men så visar det sig att de håller på med att återvinna textiler. Och det står inte jag för alls.
Var inte det årets julklapp för kanske 2-3 år sedan?
Jo.
Det känns inte så aktuellt.
Det säger väl en del.
Ja,
så
ja.
Gå in och köp nu. Ja. Passa på. Skynda, fynda.
Verkligen.
Nu vänder vi det här skeppet.
Ja. Hindra Essie från att hamna på gatan helt enkelt.
Det här var en av mina favoritkaraktärer då. Börshajen.
Kändes inte så hajig direkt. Kändes Nej. Mer liksom lite vän, husmoderaktig.
Väldigt snarlik mitt vanliga jag. Ja. Bara att jag pratar om andra saker.
Ja, väldigt. Ja. Väldigt. Du är inte en method actor. Du går Nej. Inte in i rollen direkt.
Nej.
Nej, men alltså jag beskriver dig som it girl. Fast då tänkte jag så här. Fan, du är så it girl att jag är till och med rädd för att kalla dig it girl. För jag är rädd att man inte säger it girl längre. Och att du kommer döma mig för att jag använder ett förlegat uttryck. Förstår du vad jag tänker?
Ja, jag tror it girl har gått varvet runt. Det är coolt igen.
Det är coolt igen.
För att det är liksom en del av det här med liksom vurmen för Y2K och liksom hela 2000-tals eran. Då var ju
ja, det vurmas för alltså?
Jag tror, ja, det okay. vurmas för det. Och det är liksom, jag tror, då var det ju liksom Paris och Nicole Richie yeah. som var it-girl. Så nu älskar ju alla dem igen.
Just det.
Så jag tror verkligen att det är också ett sånt ord som säkert reclaimats nu.
Ja.
Men ja.
Så men förstår du att du, 21 eller 22?
21.
Ja. Mm. Förstår du att du, för jag också, jag har ju lyssnat på din intervju med vår gemensamma kompis Isak Wahlberg.
Mm.
Och jag har också pratat med honom om dig.
Mm.
Och vi är båda ensamma att du sätter ändå skräck i oss på något sätt. För ja. Att du är liksom där vi var för kanske 10 år sedan. Och i ens huvud har man inte fullgjort förvandlingen till äldre person. Man tror fortfarande, man går runt och tror att man är 22 och så kommer någon som du och påminner en om att man absolut inte är det. Och är en sån otrolig auktoritet på ämnet så man får komplex.
Oh,
upplever
intressant.
Att du sätter skräck i folk?
Nej, jag upplever ju inte det. Men jag har faktiskt fått höra det. Och det sätter skräck i mig väldigt mycket.
Prestationsångest.
Ja, och också att jag tänker att jag en väldigt, jag tror jag har samma tanke där, att jag går ju runt och ser på mig själv som en fast motsatt då. Det är därför jag älskar Per Vespa. Jag går ju runt och ser mig som en 40-talistman. Ja. Fast i en...
Samma självförtroende?
Nej, verkligen inte. Mer bara i allt. I liksom, ja. I aura, typ. Och sen
är jag fast i en
tjejkropp då.
Men det då hänger inte det ihop med vurmandet för konservatismen som är också ganska vanligt bland 90-talister?
Nej, verkligen. Och där måste jag ta avstånd. Okay, ja. Jag är varken livsstilskonservativ eller moralkonservativ.
Första gången jag har hört dig höja rösten. Jag har träffat dig kanske 4 gånger. Mm. Aldrig hört dig höja rösten.
Nej, men någon gång
skulle det brända av alltså.
Nej, men jag är verkligen inte, gud, jag är inte alls i alla fall, jag är inte del av den subkulturen. Utan det här är mer, jag tänker mer i så här, vad man har för intressen och så.
Okay.
Att jag är, och liksom kanske vad man utstrålar. Där har jag alltid identifierat mig väldigt mycket med 40-talistmän. Ja, och då blir det ju liksom, då undrar man varför skulle det vara så läskigt?
Ja, 40-talismen är väl typ det läskigaste som finns, eller?
Det finns ingen grupp jag bondar mer med.
De hatar ju livet och allt i det.
Nej.
Och är inte rädda för att säga det.
Nej, de älskar bara så här, de älskar att prata om saker. Saker och ting. Ja.
Om det är någon som klagar på typ en SJ- tågvärdinna för att de har ett dåligt biljettsystem eller något, då är du alltid en 40-talistman.
Det är ju en 40-talistkvinna.
Ja, det både och i så fall. Ja.
Ja, men mannen är försynt. Nej. Han vill bara, jo.
Jag vet inte vilka sorts akademiker 40-talistmän du har träffat.
Ja, men det kanske är det också.
Vi får gå ut efter här och gå till, jag vet inte vad, Gröna Jägaren eller någonting. Mm. Eller de kanske inte är öppet nu, men efter pandemin.
Mm.
Hitta lite andra 40-talistmän. Mm.
Absolut. Det kan vara så att det är ett skevt urval.
Ja, eventuellt.
Men nu ska vi prata om 30-talismen.
30-talismen, denna bortglömda grupp. För vi, som sagt, konceptet för den här podden är att vi pratar bakom ryggen på någon. Och nu är det en ganska kutad, gammal rygg vi ska prata bakom. Per Vestberg, 87 år gammal. Så det är lite så där av dig att välja just en 87-åring och ge dig på. Du har inga skrupler kring det?
Nej, jag tänker snarare att han är härdad.
Det är verkligen. Han har varit i offentligheten i 70 år, säger jag. Alltså, det är exakt,
jag vill nästan
nej, 73.
Påstå... Nej, alltså han är ju... Hur gammal är han, sa du?
87.
Ja, han kom väl ut med sin debut när han var 15 eller 14.
Vi kör. Jag har skrivit en kort liten introduktion till Per Vestberg. Som jag inte vet hur bekanta våra lyssnare är med honom. Per Vestberg är författare, kulturskribent, litteraturkritiker och före detta underbarn. Underbarn, frågar ni? Ja, han debuterade redan som 15-åring 1949 med novellsamlingen Pojke med såpbubblor. Och Han var då den yngste utgivna författaren någonsin i Sverige. Jag vet inte om det har slagits. Jag tvivlar på att det har slagits i den här genren. Det kan eventuellt vara så att något Penny Schulman har gett ut någon bok. Det skulle inte förvåna mig. Men alltså, i den finlitterära kategorin tror jag aldrig har gett ut en yngre författare. 15 år. Invaldes till Svenska Akademin 1997. Stol nummer 12. Som lämnades ledig av Werner Aspenström. Som författare gjort sig känd både som Stockholmsskildrande och ett slags ambulerande världssamvete. Han är en Afrikavän.
Verkligen.
Han engagerar sig i kampen mot apartheid. Han påstod sig känna Nelson Mandela och Robert Mugabe. Han har grundat Svenska Amnesty. Och de sista 20 åren ish så har han lite likt Knausgård ägnat mycket det av att kartlägga sitt eget liv. Både med nyskrivna memoarer och genom att ge ut sina gamla dagböcker som vi kommer komma in på. Han har också varit gift 3 gånger och haft ett längre förhållande med kulturpersonligheten Margareta Ekström. Och det tycker jag också vi ska komma in på. För kärlek är ju ett tema som är väldigt viktigt för Per Westerberg. Det känns ju banalt för det är så många författare som har kärlek som tema, men
men vem kan dagböckerna. Som han?
Nej, men han verkar ju vara besatt av konceptet kärlek. Och han är liksom kär i att vara kär, om man får använda en sån klyscha. Men Essie, varför, du har redan gått in lite på din lite märkliga förkärlek till äldre män, mycket äldre män. Men vad är det med just Per Westerberg som fångar dig så mycket? För han är din absoluta favoritmedlem i akademin.
Det är det verkligen.
Bara det kan inte vara många 22-åringar som har en favoritmedlem i akademin.
Jo, men det tror jag det är.
Ja, det är, ja.
Alltså, eller ja. Men de väljer väl Kristina Lund, så vet de inte ens att hon har dött. Men, ja. Nej, men det är klart. Alltså, dels bra introduktion som du hade där.
Ja.
Jag tycker den sa det mesta.
Ja.
Jag kände det var mic drop läge där.
Ja,
nej, men jag tror så här, jag
är bekväm med beröm, men ja, fortsätt.
Men jag älskar ju Per Westerbergs verk och värv, eller vad man ska säga, och jag skulle säga att så här, min fascination började när jag läste dagböckerna första gången. Och det var kanske kanske 3 år sedan eller något sånt. Och ja, man ska försöka sammanfatta vad det är som är så himla fascinerande med de här dagböckerna, så skulle jag säga att det är att Per Westerberg är en så tudelad karaktär.
Alltså, han är alltså, man måste komma ihåg att han är otroligt brådmogen. Han är 17 i första sidan och sen väl 21-22 i slutet på den här dagboken som vi har läst, Ung författares dagbok. Ja.
Mm. Precis.
Det är ingen typisk tonåring.
Nej, verkligen inte. Och det är det som jag tycker är så roligt. Eller liksom, han är, å ena sidan så är han så enormt brådmogen och har liksom en sida av sig själv som bara vill sitta på sin kammare och liksom förkovra sig i Bo Bergman-romaner. Ja. Och sen så har han en annan sida av sig själv som är väldigt liksom, jag vill inte säga liksom barnslig, men naiv kanske. Och väldigt så här livshungrig, eller hungrig på livet liksom. Ja. Och det roliga med honom är att båda de här sidorna liksom uppmärksammar varandra och liksom erkänner varandras existens, och han låter båda sidorna komma till tals genomgående i hela dagboken. Att det finns liksom inte en enda händelse som han hamnar i där han inte liksom har det här dubbla blicken på sin tillvaro. Alltså han är alltid så här, det kan vara liksom första kyssen eller vad som helst, så är det så här, ena sidan så är han så här väldigt liksom, ja, men gymnasial, så här, det var otroligt. Och sen så är så här, andra liksom halvan av Per Westerberg är så här, tänk att något så banalt som alla är med om kan vara så otroligt. Och det är för att han är liksom,
han är författaren och tonåringen.
Ja, och jag har alltid, det finns ju en viss sorts människor som liksom är klara personer väldigt tidigt.
Ja.
Och det tror jag liksom, det har säkert alltid funnits sådana personer. Alltså man kan ju se det hos en person om den är liksom väldigt trygg i sig själv och så. Jag tror att Per Westberg verkligen är en sån person som liksom var ganska klar uppenbarligen när han var liksom 15.
Så därför tror du att han inte hamnar i det här som många gör, att tidig berömmelse fuckar upp en totalt?
Det är något han tar upp väldigt mycket. Ja. Och han oroar sig väldigt mycket för det i boken. För att han, ja, men han blir ju väldigt så kritikerrosad i tidig ålder. Och så går han runt och liksom är så här, han vill inte vara ett one hit wonder.
Nej.
Och sen så har han ju annan oro som är att han vill inte heller bara vara ett kulturbarn. Han är ju rädd att, eller han liksom är rädd att folk ska bara tänka att han fått allt gratis. För att hans pappa driver inte ett förlag, men han är ju väldigt...
Han är journalist och jag vet inte om han är det vid tiden för boken, men han skrev ju på kultursidan på SvD.
Alltså han är en kulturman.
Det är det ju verkligen, och vi ska återkomma till relationen med pappan, för det är också bland de sjukaste styckena, eller bland de sjukaste fadersskildringarna jag någonsin stött på, som är så långt ifrån min och andra erfarenheter av pappor. Men jag tycker vi ska börja, jag vill haka fast i det du säger. Och så vill jag kanske koppla det till dig lite, för att Per Westberg slår igenom i en tid då arbetarlitteraturen är skitstor. Och det pågår någon så här informell kukmätning mellan alla författare om vem som haft det sämst.
Mm.
Typ Ivar Lo kommer och säger, ja men jag var statare. Jag hade en råtta som huvudkudde. Och Harry Martinsson kommer och säger, ja men jag är ett sockenbarn liksom. Jag blev lämnad från gård till gård och de använder mig som pall typ. Men då inser ju Per Westberg att han kan ju liksom inte tävla med det här. Och det tycker jag är så här, jag tycker det är så jävla fint. För det går också att haka i den här senaste debatten om kulturbarn. För här är en person som, till skillnad från vissa andra som slog ifrån sig den här debatten och sa, jag är ingen kulturbarn, jag har haft det tufft ändå. Så är han så öppen, han äger. Och jag vill läsa ett stycke här som han skriver, april 1951, som jag tycker är så jävla bra bara. Och det är sinnessjukt att en 17-åring har skrivit det här, för det är så otroligt insiktsfullt. Han skriver så här: jag kan inte som Ekelöf skriva ur brist och saknad. Jag kan inte klaga på att mina föräldrar inte förstår eller inte uppmärksammar mig. Min pappa är inte den försvunna idolen jag måste jaga jorden runt. Min mamma är inte bara en mor eller ett slitet helgon. Jag måste uppsöka påfrestningar och tunga erfarenheter. Jag har inte fötts till dem. Jag blir aldrig en Liva Lo, en Harry Martinsson. Jag försöker dock säga mig livets hemligheter, tidens gång, diktens mysterium, tillvarons blanka och oläsligt fullklottrade sidor blir ej mindre gåtfulla för att jag råkar växa upp vid Oscarskyrkan. Det här måste ju också vara nästan en sån här... Det här måste ju liksom nästan lite vara som att höra Working Class Hero för dig. För du är ju också det här... Det här skulle du kunna stå och skrika och pumpa med näven. För det här är ju liksom din call to arms. För du har ju också kulturbarns vibbar, eller?
Ja, folk har ju påstått det.
Du kan viralgranska det nu om du vill.
Ja,
men din farfar var proggare på något sätt.
Ja, och ja, nej, men det är väl klart, säger jag, att man är kulturbarn.
Ja. Det är väl klart.
Men jag tycker dels roligt att du tog ut det där stycket, för det är väldigt bra. Men jag... Om jag ändå ska viralgranska det påståendet. Mm. Ja, min mamma är journalist. Min pappa har varit journalist.
Mm.
Så vad var det han sa?
Jag kan inte klaga på att mina föräldrar inte förstår eller inte uppmärksammar mig. Min pappa är inte den försvunna idolen.
Nej, min pappa är inte den försvunna idolen.
Nej, även fast han har inte försvunnit. Det var inte det han slutade vara journalist. Han drog inte till Afrika. Nej, han är fortfarande där du kan hitta
honom. Ja, precis. Ja. Så att, ja, det kan jag nog relatera till också. Det är också roligt som du säger. Han har ju en alltså så skarp blick på sin omgivning.
Ja.
Och liksom... jag tycker det är väldigt roligt hur han liksom också lite hela tiden återkommer till det här, så här, jag har det så bra, jag har det så bra.
Ja, vad ska jag skriva om?
Vad ska jag skriva om? Jag har det så bra. Ja. Han får ju den här lägenheten på Strandvägen, alltså sina föräldrar, det är ju liksom...
Det är verkligen ett av dem, alltså man läser skönlitteratur och där har ju folk en tendens att överdriva misär. Men det här är liksom, det är ett av de bästa... Alltså jag menar bästa rent sett kvalitet. Det är en av de bästa livsupplevelserna jag har beskrivit. Han lägger ju verkligen ett otroligt drömliv här.
Ja.
Och han förnekar inte att jag lever ett skitbra liv. Ja. Jag har typ allt. Jag har allt. Jag har massa kompisar som är superintellektuellt stimulerande. Jag träffar tjejer som jag tycker jättemycket om. Min pappa är världens bästa människa. Vi ska återkomma till det. Jag har redan debuterat. Jag får starta mitt eget kulturmagasin, 50-tal.
Ja.
Jag är superhyllad överallt. Jag får åka till USA och studera på Harvard, bara sådär. Alltså det är verkligen...
Men det är också något, det är väldigt befriande, som du säger, att läsa någon som inte liksom försöker... ja, men liksom söka med ljus och lykta efter mörker i sitt eget liv. Han känns ju som en väldigt också, alltså han är sinnesbilden för psykisk hälsa, alltså att han är bara så här, han är bara så trygg och glad och liksom, och jag kan ändå så här, det är något, ja, men i en tid där man liksom alltid ska söka efter sitt inre mörker så kan det ju vara ganska roligt att läsa en ungdom, för det här är ändå en coming of age skildring skulle jag säga.
Du tycker det här är mer stimulerande än att höra om David Batras tinnitus typ-ish.
Jo, men det får jag ändå påstå. Men så här, det är väldigt kul att läsa om någon, också så här, jag tycker det är roligt att läsa om någon som mår bra åldern 12 till 21.
Ja.
För det känner jag ändå att jag själv gjort. Och då tycker jag är så, who's telling my story?
Ja. Du har sett för mycket så här skam och sådana
grejer.
Jag
har ju bara sett sånt där, skärs i armarna. Och så blir man så, jaha.
Var alla lyckliga tonåringar?
Ja, precis. Var är de? De fanns kanske bara på 50-talet.
Nu är du. Nu också, bevisligen.
Jag reclaimar det.
Men alltså, jag, när jag läser den här boken. Så kanske beror det på att jag läste den ju på grund av att du hade twittrat om den och också pratat om den i någon podd. Men jag såg bara ditt liv, inte bara, men jag såg ditt liv parallellt till ditt liv och ditt umgänge hela tiden. För jag ser verkligen framför mig hur, för det är också en viktig del av boken, att hans umgänge här, man känner igen alla namn, för sen blir ju de liksom kultureliten. En av hans bästa kompisar är Thomas Sahnströmer.
Järngänget Thomas... är ju Thomas T. Och så är det också Svenne Lindqvist.
Ja, och Kjell Esmark är i alla fall med ganska mycket. Lars Forssell. Alltså, det är också så här. Det är både provocerande och härligt. Det här med att de vet redan där, känner man. Okej, vi är typ 18-19, men vi kommer styra hela kultursverige. Och det är lite så jag känner kring ditt gäng. Vi har Kristoffer Nyqvist och så har vi den här... Garbo-figuren, gåtfulla Bodil.
Ja.
Som i och för sig inte är en kulturarbetare per se, va? Hon pluggar till något annat.
Men det som är grejen, det är intressant att du tar upp det här, för här kan vi också, det här är faktiskt viktigt.
Ska vi inte banka det också?
Ja, viktigt att förtydliga. Nej, men det här är bra. Det är bra att du tar upp det, för att det finns ju inte, det är inte inne att vara kulturpersonlighet. Det coolaste som finns är ju att ha ett vanligt riktigt jobb.
Stämmer det verkligen?
Jo, men det stämmer verkligen, det kan jag säga. Jag känner ju mig som största stolpskottet i mitt gäng.
Om jag vore parkvårdare, då skulle jag komma in i ett gäng och vara den coolaste direkt.
Men det hade du säkert varit. Jag tror bara att det finns liksom inte, eftersom att också, det finns ju inte kulturelit på samma sätt som det fanns på 50-talet.
Nej.
Och jag tror bara så här, det finns ju, man skulle kunna ha ett eget poddavsnitt om varför det är så, och varför det är så inne med liksom, till exempel akademiska yrkesutbildningar är ju väldigt inne nu, känns som. Och det har väl dels att göra med att vi lever i en väldigt otrygg tid.
Ja.
Men också för att vi kanske är en väldigt lillgammal generation. Men så här, alla de som jag ser upp till i mitt gäng är ju blivande läkare och jurister. Och
om det kom in en poet så skulle han eller hon bara fnysas åt.
Ja, men det hände ju. Det är klart, poeter ska finnas om ni lyssnar.
Det är nya trasproletariat.
Ja, men det är det verkligen. Jag tänker att jag tror
det
är bara inte
att du står upp för poeters rätt att finnas. Alltså, det är det kanske starkaste statementet i den här podden.
Ja, när det väl blir skarpt läge, då är jag beredd att ta ställning. Ja. Jag tänker bara att kulturelit är en död subkultur.
Ja.
Och det enda som folk som är lite smarta vill är ju att ha ett riktigt jobb där man faktiskt gör något vettigt på dagarna. Och det verkar ju som att många i mitt gäng känner.
Så du menar att om den här boken då ska om man tittar på vilken social status de här personerna i den här boken hade på den tiden, 1951-53, den var ju väldigt hög. Mm. Men för att hitta motsvarande status i en ungdomsgrupp 2021, då hade gänget bestått av, då hade Thomas T. varit jurist. Mm. Och Westberg hade varit copywriter. Det är inte så nyttigt.
Det är så hemskt. Ja, men, precis. Copywriter är ju tjej. Vissa kretsar kanske det är credit. Men jag tycker inte att det är det.
Jag vill bara ha rätt.
Jag tror du har rätt där. Och så då hade det varit så här. Då hade det varit liksom. Thomas T. hade varit läkarstudent. Mm. Men typ så här. Kanske då. Också engagerat sig ideellt typ, eller något sånt. Det känns som att så lillgammal är min generation. Och då är ändå den här generationen väldigt lillgammal.
Ja, alltså det är svårt att vara mer lillgammal än Per Westberg i den här boken. Ja. Det är otroligt. Och vid ett tillfälle, jag övergav den teorin ganska snabbt, men jag tänkte ibland så här, alltså han har ju ändå suttit och redigerat det på 90-talet som 65-70-åring. Mm. Har han fixat till det då, här och där? För att det är liksom, du är lite för bright va?
Han säger bara att han har tagit bort lite, alltså de name dropping som är för ointressant.
Ja, det är också en kul redigeringsprocess.
För det är så mycket name dropping i den här boken. Och jag tycker det bästa med att läsa om den nu är ju att jag tyckte att det var mycket name dropping när jag läste den när jag var 18. Ja. Men då var det också att jag inte kände igen hälften kanske. Nej. Men nu så snappar man ju upp ännu mer. Då reagerar man ännu starkare på vilka tunga namn det är.
Ja. Men bara det här Thomas T. Alltså, Tranström skrivs inte ut en enda gång va?
Nej.
Han skriver bara Thomas T.
Nej.
Det tycker jag är otroligt. Men apropå starka profiler. Ja. Vi måste prata om hans bizarra men fina relation med sin pappa.
Ja.
Erik Westberg, som vi var inne på, det, han var ju kulturpersonlighet själv, han var journalist, kulturskribent. Han var väldigt lyckligt gift med mamman. Hade dock en affär, vilket Westberg själv har skrivit i en bok, med mammans syster Margot.
Det är det sjukaste. Margot är ju med i boken.
Margot är med, men Margot...
Det är nyheter för mig.
Är det?
Ja.
Han har skrivit en bok om det.
Ja, men då får jag läsa
den. De var tillsammans i ganska länge. Jag borde gjort research för det. Nej, men Margot nämns bara. Minns rätt.
Ja, hon är ju bara en sidogestalt.
Ja, Westberg tycker om henne, men hon är väl bara någon halvmodersfigur liksom. Men relationen till pappan då. För att den ska få för det man har bilden av pappor på den här tiden, det är att de ska vara extremt auktoritära, inte så talföra och inte så intresserade av sina barn. Och så kommer då Erik Westberg och är liksom det absoluta motsatsen och är hans bästa vän, jag tänker. Jag måste bara, det här är så jävligt intressant. För han skriver ganska kortfattande noteringar om vad han gjort den dagen liksom. Det är verkligen en riktig dagbok, det är inte skönlitteratur. Mm. Och då skriver han så här: samtal klockan 22 till 03.30, 5,5 timme, med pappa om modernism, drivkraften till skrivande. Pappa, en desillusionerad idealist som blivit cyniker. Har du någonsin pratat med din pappa överhuvudtaget i 5,5 timme?
Nej, men däremot så känner jag att jag relaterar väldigt mycket till Per Westbergs relation till hans föräldrar.
Ja, nu kommer du här med din lyckliga barndom och ditt lyckliga tonår.
Ja, precis. Mm. Men jag menar snarare att det är så här, de har ju en jättekonstig relation på så många sätt.
Ja.
Alltså det som är problemet är ju att de är ju bara vänner. Alltså,
du menar att han inte riktigt är en fadersfigur?
Nej, ja. Mm. Och så där har jag haft med mina föräldrar också. Eller
liksom, de bara är kompisar?
Ja, de är ändå mina vänner. Men inget ont om dem. Men, men så här, tillbaka till Per Westberg.
jag vill höra mer om den föräldrar, men fortsätt.
Jag tycker det är så roligt att han... Det är också så här, samma grej med mamman kan det ju vara att han pratar också i 5,5 timme. Nej. Om typ så här sina två
om sexualitet flickvänner. Säger man. Ja, pratar med mamma i 2 timmar om sexualitet.
Om sexualitet. Ja, okej. Så här. Och det är också liksom på 50-talet. Det är jättekul. Och sen så är det väl något, jag har faktiskt också ett citat som vi kan ta upp nu, när, för nu ändå pratar om pappan. som handlar om liksom att han festar ju med sina föräldrar. Ja,
det,
liksom.
Det är också otroligt. Han bevittnar när hans pappa är superfull och har typ slagsmål med en annan SvD-kulturredaktör som de måste släpa in. Och så är Herbert Tingsten, alltså chefredaktören till SvD eller DN, vad han nu var, där och bara skrattar åt. Alltså det är en helt annan kultur ju.
Ja, men ja, det här, vi kan liksom ge ett konkret exempel, ja, på hur det kunde festas fina, på 50-talet. Fina 50-talet, ja, över generationsgränserna. Ja. Då har han liksom, Per Westberg, han är bara chillar hemma en lördag. Ja. Så skriver han: på natten kom pappa hem med Erik Lindegren och Nils Magnus Folke. När jag vaknade, alltså på natten, ja, gick Folke i varenda rum sjungandes tamtam. Lindegren sov barfota på gröna soffan i vardagsrummet. Ja. Jag satt med dem 9-14, deras andra dygn. Fick dedikation i sviter. Ja. Folke och Lindegren tävlade om att improvisera sonetter. Mm. Lindegren föll på knä på vår persiska matta och åkallade Allah på arabiska.
Det är roligt Folke... att även det är så här fyller...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Polygon har ändå en intellektuell verksamhet.
Ah, ja, ah, ja.
Det är ändå så här att de kan, han kan arabiska, de improviserar sonetter.
Ja, ja. Alltså det är och folk dansade one step på honom. Pappa pekade på honom, sa: där har du din stora idol, den stora skalden. Och jag tycker det är så här, det är ett, många tankar här, men det är ju väldigt, det är fest goals. Att hålla på liksom till 14 dagen efter.
Man får komplex för att man själv bara sitter typ med Marcus Tapper när han berättar roliga anekdoter om hur fel det har blivit på Netflix under texterna. Alltså man vill nå upp till den nivån.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och sen så också så här, man undrar ju verkligen vad de har tagit för att ha så kul. Alltså de är ju
alltså mer än alkohol. Eller?
Ja, precis. Ja, och jag har försökt fundera lite på det här för att jag tänker att det, alltså de är ju liksom, de är ju typ 50. Där han, pappan är liksom 47.
Det roliga att han är rolig. Jag tar tillbaka det. Det intressanta är att han dör väl 3 år efter den här boken.
Ja.
Innan
hjärtat. Och han är, ja, men han lever ju hårt.
Ja, det är otroligt.
Men och det är därför jag tänker att det är inte bara alkohol. Alltså det kan ju inte vara, för då orkar du inte. Då blir du ju, du somnar ju vid 3.
Ja.
De sitter ändå uppe och liksom håller igång och pratar till 14 dagar efter.
Men det här är bra, för det, man kan inte förtala de döda.
Nej.
Så då kan vi spekulera.
Ja.
Churchill. Han är ju inte alla människor på 40-50-talet. Men han tog ju mycket kokain.
Ja. Jag tänker att
kan,
det är... ja, för jag läser ju de här festskildringarna och koksradan, den får larm.
Ja, så. Jag får ta lite ord på det, för jag är
men jag tänker att de... det känns som att det är tyngre saker inblandade.
Ja.
Och då undrar jag om Per Westberg som 17-åring, som han är när han skriver här, fattar han det? Eller liksom...
Nu är det här han tror att, att de bara är fulla av good times, helt enkelt.
Ja, och han är också en väldigt oskyldig själ, får man ändå säga. Han är ju väldigt, så här, jag älskar, det är väldigt kul när han är i Frankrike och det kommer liksom fram skökor till honom och vill...
Ja.
Och han är bara så, nej, nej, nej. Ja. Han är ju väldigt liksom goody two-shoes.
Men det får man säga.
Ja, men jag tror, och nu som sagt, man får förtala de döda.
Ja,
jag tror ändå att det är mer saker än alkohol inblandat. Och men jag undrar
det roliga är ju då, för då ser jag direkt framför mig att när han har det här 5,5 timme långa samtalet med pappan om modernism och drivkraftigt skrivande, att pappan är superhög då och typ tar i munnen och sitter bara och babblar.
Försvinner in på toaletten hela tiden.
Ja, men också så här, modernism, alltså så här, att samtala om modernism på ladd känns ju spännande.
Ja, men jag tror att det är mycket möjligt att det var så. Och ja, jag vill gärna, om någon vet mer om det här, kan de gärna skriva till mig.
Ja, det är ju också en vemodig insikt man kommer till när man läser den här boken. Att det är ju Per Westberg och typ hans ex är de enda som fortfarande lever.
Mm.
I princip alla är ju döda.
Mm.
Men om du är 97 år gammal någonstans och kanske bara var med på de här festerna men inte nämns i boken, hör gärna av dig. Jag måste bara läsa en grej till om pappan här som jag också tyckte att det var så... Det är ett citat som är så mycket. Men då är han hemma och skolkar. Och såklart att pappan, för han är ingen riktig pappa då som du säger, han har ingen åsikt om det.
Nej.
Utan han sitter bara och snackar med sonen. Satt hela förmiddagen och pratade med pappa om indianer, om självaktagelse, brister på engagemang, studentliv och sexualitet. Ingen anförtror mig åt så helt. Ingen med vilken jag känner mig så mycket jämnårig kamrat som pappa. Indianer sticker ut där.
Och sexualitet.
Nej, men just indianer.
Ja. Jag har också antecknat det där citatet.
Jag vet att Westberg nämner själv i sitt förord att han ibland är lite sur på sig själv att han inte utvecklat mer. Han läser själv de här anteckningarna och tänker varför har jag inte skrivit mer om det här? Typ möten med Sara Lidman, varför skrev jag inte mer om det? Vad sa ni om indianer? Och hur gick ni från indianer till studentliv och sexualitet? Den övergången är rolig alltså.
Jag tror ju att Per Westberg är väldigt liksom, han är, vad ska man säga, väldigt mycket för att exotifiera andra folk.
Det byggde väl han, ja, jag har inte läst hans avfrikaskildringar, men jag skulle tro att de skrev på 50-60-talet från Rhodesia och Sydafrika. Innehåller väl troligen, som alla skildringar från den tiden, en del exotiseringar. Ja,
det får man, jag har ju läst lite bara.
Ja.
Och det är ju... Han är ju väldigt... Alltså så här, han är ju woke för sin tid.
Woke för sin tid.
Det är en egen subkultur man kan tillhöra. Ja. Och han är det. Men med det sagt så är han ju gammal. Men han är ju väldigt mycket, och även typ, jag har läst den här Enskilt arbete som är liksom romanen som han, eller novellsamlingen som han kommer ut med under tiden som dagböckerna utspelar sig.
Och som han inte verkar vara så nöjd
med. Och den är, då har han ju 17 typ. Och även där så är det väldigt mycket att karaktärerna går runt och pratar om, det är mycket, allt handlar bara om att man ska en dag besöka Mexiko och inka indianerna. Alltså jag tror han är väldigt så, han drömmer ju mycket om hur det var i ursamhället, hur var det på steppen. Alltså så att jag tror att det låg nog ganska nära till hans när han satt och pratade.
Att komma in på
det var
nog
så här varannat samtal, var så här, vad härligt att det varit att vara indian.
Ja, för men där får man ju också så här, om man ska vara rättvis mot Per Westberg så det är inte bara exotisering om han liksom balanserar upp det med att faktiskt engagera sig.
Startar FN.
Han startar Svenska Amnesty.
Ja,
han hjälper ANC i Sydafrika. Och han har ju faktiskt varit där och blivit kompis med dem. Det här tar jag nu, för det här är så roligt. Att han var kompis med Robert Mugabe. Alltså diktatorn. Zimbabwes diktator som dog rätt nyss. Och det... Alltså Per Westbergs intervjuer är fantastiskt roliga. Han har ett sinne för, och jag vet inte om han medvetet, om han själv förstår hur roliga de är. Men han skriver sitt sista möte med Robert Mugabe då, som vi kan, för alla folk som inte har koll på honom, det var ju en intellektuell som sen blev diktator och sen gick från vanlig Afrika-diktator till han var inte run of the mill Afrika-diktator, utan han blev verkligen ond i slutet liksom. Och då säger Per Westberg så här om om Robert Mugabe som han bröt kontakt med på 90-talet. Det finns ingen människa som jag har träffat som har gjort mig så besviken som han. Sista gången vi sågs skar han upp en tårtbit åt mig. Vi tog varandra i hand och jag sa, nu ses vi aldrig igen. Och han nickade bara. Och där är också så här, där är verkligen less is more. För när jag hör den här anekdoten så får jag ju 1000 frågor, följdfrågor. Men det är kanske bäst att det förblir så. För att det där är... Vadå? Okay. Varför ska han ha upp tårta?
Ja.
Var ni redan ovänner här? Visste du vem han var? För du sa, nu ses vi aldrig igen. Varför åt du då tårtan? Vad var liksom högtiden som tårtan bakades för?
Jag tror i och för sig diktatorer äter tårta varje dag.
Ja, men det är troligen.
Men jag undrar ju också. Och vadå?
Ja. Otroligt. Det här också... Han duschade ihop med Olof Palme i mitt hotellrum i Lagos i Nigeria. Det var bara mitt rum som hade rinnande vatten. Heller ingen förklaring, ingen. Alltså, nej, jag tror att han är fan sin egen absolut bästa redaktör.
Ja, verkligen.
För det finns en känd, nu kommer jag fan inte ihåg vad han heter, men Raymond Carver hade ju han är ju känd för sin väldigt sparsmakade stil. Och han hade ju en redaktör som mer eller mindre skapade den stilen och tog dem genom att kapa allt. Det känns som att Per Westberg har en sån kille, eller tjej, i sitt huvud.
Mm.
För han kapar vid exakt rätt tillfälle med citaten. För att de är så otroligt kärnfulla och gåtfulla.
Ja. Ja, men det där går ju igen lite i dagböckerna. Att det är så här, även om det är väldigt, det är ju mycket såklart. Alltså det är ju ganska mycket som är med. Det är inte så här dagböcker i urval, utan det är ju dagböcker. Ja. Liksom. Men det är ju väldigt kärnfullt. Liksom.
Ja, och som sagt, det finns många roliga partier där med typ, han beskriver ett stort bråk han har haft.
Det kan vara typ två rader.
Ja, typ så här, fick ett brev från Kjell Eftsmark, han kallar mig ett kräk. Mm. Vi löser nog det längre fram, slut. Mm. Liksom, ja.
Och han har ju liksom, han har verkligen en förmåga att så här beskriva varje person, alltså det kan vara liksom två ord så här.
Ja.
Eller liksom, ja, jag har faktiskt ett exempel på det också.
Gärna.
Som är från när de har haft en läsning.
Mm.
Nu ska vi se. Just det, för en tidskrift då.
Ja.
Och så ska han klara Folkets hus och så ska han beskriva vilka som var där. Förutom Bertil Malmberg, Fred Nilsen som re, inom parentes idiot, Dag Vedholm, inom parentes fascist, ja. Ingvar Orre, Petter Bergman, inom parentes gymnasist, mest begåvad, Lasse Söderberg, inom parentes god tolkare, ej hemma i det gänget. Och det är så här, så där, det där återkommer hela tiden liksom.
Ja. Idiot.
Och han har liksom ett, och så där, alltså det kan vara så här, han träffar en familjekompis barn, så kan han liksom förutspå den personens liv. Han kan vara så. Kommer inte bli något antiintellektuell. Men han är verkligen inte cynisk. Alltså han är ju väldigt öppen. Han kan också vara, det är också någonting ett roligt drag han har, att han kan verkligen vara så här antiintellektuell kan han säga om en person, men vara så här, men vilken blick hon har på världen, typ. Ja. Så här, eller så här, antiintellektuell. Önskar jag var mer så, typ. Ja. Han är ju liksom inte, han är inte elitist, utan, eller så här, jo, det är han väl. Men,
alltså, han är väl det på något sätt, men han är samtidigt öppen för han är öppen för väldigt många olika sorters människor.
Mm.
Och det finns väl ett parti där han är på semester i Frankrike, där han träffar i alla fall ett par tjejer som han tycker, med hans mening är liksom enkla, men det är ju sådär, tack på Bright, han var så 17-åring, så är väl vem som helst en normal begåvning jämfört med honom, men han tycker de är lite enkla, men
han hänger med dem,
han tycker ändå det är kul att prata med dem, och men han framkallar nog lite samma känsla som du gör, att man är rädd, man väger sina ord på en guldvåg.
Ja, det får stå för dig, men ja,
vi får se.
Men nej, men han är ju, det är ju väldigt roligt. Alltså, nu kommer vi in på det här som jag ändå menar, som är att det här är väldigt roliga dagböcker.
Ja.
Det är liksom det finns, alltså han har ju mer humor i sig än vad jag tror han liksom i vilja sken av. Alltså han han vill ju, hans dröm är ju liksom att skriva liksom the great novel, typ.
Ja.
Men det blir ju inte riktigt så. Alltså han är ju mer en observatör. Ja. Och liksom och det är så här, jag tycker det är något fint med det, att så här, man liksom, det gör ju inte att de här dagböckerna på något sätt blir sämre. Utan så här, och allt det här liksom diskuterar han ju själv, att han är så här, jag kanske aldrig kommer liksom skriva den där stora romanen. Och så här, nu är han ju akademiledamot, så han är ju liksom, det har gått bra ändå. Men det är ju så här, när man säger Per Westberg, det är inte som att det dyker upp ett verk.
Men tycker inte du att det var lite sorgligt? För jag tyckte det var lite vemodigt när jag läste det.
Mm.
Och tänkte, fan, det är ganska 17. Du fick ju rätt.
Ja, jag tänker mer att det var alltså, så här, wow, vilken självinsikt vid 17 års ålder.
Men man hade ju hellre velat att det var så här, han sa vid 17 års ålder, jag kanske aldrig skriver den stora romanen. 5 år senare kom den allvarsamma leken och ja, han blev superhyllad.
Alltså, men jag tänker mer det finns 15 år senare så åker han, och han är så här, jag hoppas jag någon gång får åka till Afrika, och sen så åker han till Afrika. Det får han verkligen göra. Ja. Så jag tänker lite, jag tänker att det är mer liksom, det är mer ibland blir det ganska bra.
Men också, jag kan tycka, jag ska inte säga att det är en cop-out, men när, för jag har lyssnat nu på i alla fall 2 intervjuer med honom som gjorde när han är 85 plus typ. Och då säger han ju mer eller mindre rätt ut att så här, han upprepar det som han hade sagt som 17-åring, att så här, ja, jag hade inte riktigt livserfarenheterna kanske för att skriva den här stora romanen, jag hade alldeles för bra liv. Men då säger han lite ursäktat så här att, jo, men man kanske får välja mellan att ha ett väldigt bra liv och skriva den stora romanen. Och jag föredrar att ha ett väldigt bra liv, och det har jag haft. Men att det också är lite av en kopp här. Att han på något sätt kanske rättfärdigar att han inte riktigt levde upp till potentialen som folk såg honom som tonåring. När folk ändå då trodde, och säkert att han trodde att han skulle vara där de här människorna han nämner, Lars Forssell, eller ja, Thomas Strandströmer är. Men jag vet inte. Alltså, så här, vad väljer du? Bra liv eller stor konst? Tror du man måste välja?
Nej, men jag tror inte man måste välja, för att jag tror ju på fiktionen. Jag tror ju på konsten.
Ja, och poeten ska ha rätt att leva, har du sagt till det?
Ja,
det
får du inte backa precis. Nej, det står jag fast vid. Ja. Nej, men jag tror absolut, jag tror ju det ligger något i det han säger. Att han redan vid liksom 17 års ålder inser att så här, ja, men jag kanske inte sitter inne på de stora sanningarna, för jag har levt ganska skyddat. Så att jag tror liksom det underlättar väl att ha livserfarenhet. Sen så tycker jag ju, är det inte jättemycket av så här, den största litteraturen har väl jättelänge, alltså fram tills folk lärde sig läsa och skriva i alla
samhällsklasser.
Ja, det har ju alltid skrivits av liksom ändå samhällets gräddhylla.
Ja, det är därför jag inte riktigt köper hans resonemang, va?
Nej.
Alltså det var ju inte så att Proust inte växte upp i övre medelklassen.
Ja, så jag
kan inte skälla på Per Westerberg liksom.
Ja, och sen menar jag precis, ska man lista alla författare som haft det bra nu? Men, nej, men jag tänker att han, jag tycker inte man behöver välja.
Nej.
Jag tror inte det. Men jag tror att i Per Westerbergs fall så kanske det var. Det är också att han hittade sin stil som var liksom ganska essayistisk, som är liksom på gränsen till akademiska. Alltså att han är så här, han skriver om Rhodesia, och då skriver han liksom om så här, mannen på, alltså han är ju liksom också, han har ju en journalistisk ådra typ. Och då kanske det inte blir stor litteratur, men det kan bli något bra ändå.
Ja.
Liksom.
Ja, jag vet inte, jag tycker det man föredrar nästan folk utan självinsikt när jag läser det här. Alltså folk som de hela livet går runt och tror att de sitter inne med mästerverket. Det ska liksom bara komma ut. Men han redan vid 17 års ålder typ, jag ska säga att han ger upp liksom. Men jag tycker han ändå ger lite upp så här. Drömmen om att skriva ett mästerverk. Jag tycker han mer känns som så här.
Nej, han kämpar ju på.
Det är så att han inte jobbar, men han känner mer så här, men jag kommer bli där jag är nu, där kommer jag förbli resten av livet, och jag är ganska nöjd med det. Vilket är, ja, jag kanske inte ska sitta här och klaga på honom. Alltså, jag vet, vad fan gör jag som är bättre än Per Westerberg? Jag vet inte.
Man kan alltid landa där.
Nu tänker jag att vi måste gå in på, vi har pratat tidigare om kärleken.
Ja, jag skulle precis säga, jag vet inte hur länge vi spelat in, men kärleken måste hinnas med.
Kärleken är ju väldigt viktig i den här delen av hans dagbok, utgivna dagböcker, del 2. Han har ju först en relation med en tjej som heter Li, tror jag, va? Eller helt troligt inte. Jag har försökt googla vem hon är, jag har inte hittat.
Per Westerbergs flickvän 1951, Li.
Det är alldeles för lite på Flashback om det. Vilket jag tycker är illa. Men sen, längre fram träffar han ju Anna-Lena Westberg, som han då är gift med. 1975-1974. Och jag ska spela upp ett ljudklipp för dig, som då är från 2015-16. För Per Westerberg är ju en person som har haft en serie kärlekar. Han har ju levt väldigt länge. 87 år gammal. Vi var inne på det, att du gav dig på en 87-åring. Nu vill du sänka skiten någon. Och han har verkligen hans liv går ju dela in i olika kvinnor. Mm. Där han stannar hos dem i ungefär, alltså 15 plus år i snitt. Liksom. Mm. Och sen går han vidare till en ny kärlek.
Han är ju seriemonogam.
Och det är alltid han som lämnar. Mm. Det har han undertryckt. Först Anna-Lena Westberg då. Som han, han är gift med henne 55-74. Mm. Som han då, tror jag då, lämnar för Margareta Ekström. Som han också gift med. Nej, inte gift med. De är bara tillsammans. Mm. Sen lämnar han henne, gift sig med Anita Theorell. Och sen då så lämnar han henne då i den här kanske mest kontroversiella kärleksaffären då. Mm. För att hon är 32 år yngre. Jag måste bara, innan jag spelar upp det måste jag läsa upp det här citatet. För Per Westberg är också så här att han, jag vet inte hur han är nu, men han var lite den gamla skolans författare, att han var lite så här, han svarade när typ Expressen ringde och frågade, är du ihop med någon?
Mm.
Det är så otroligt, alltså så här, jag minns ett så här intervjuprogram där Jonas Hassan Kemire fick frågan om den harmlösa frågan, hur träffade du din flickvän? Ja. Och han vägrar svara på den. Per Westberg får liksom samtalet, jag har hört att du är ihop med en massös som är 32 år yngre, och liksom berättar om det.
Mm.
Och då säger han så här då, vi träffades på Nobelbiblioteket, den här 32-åringen kvinnan som är 39 och han är väl 71 kanske.
Mm.
Vi träffades på Nobelbiblioteket. Hon kom fram och ville prata med mig om mitt författarskap. Jag vet inte hur många förstummade vänner jag mister. Det är också kul att han har det här språkbruket, ja, när han även pratar med jävla Expressen-journalist. Alltså, jag vet inte hur många förstummade vänner jag mister, men för mig är detta ett livsavgörande val. Kärleken har alltid varit viktigast i mitt liv. Jag kan bo i ett tält, i en etta, och mista mycket, men det är nåd att finna sådana kärlek. Och tydligen har det tältkommentaren blivit lite bevingade ord. Jag kan leva i kan bo i ett tält. Det hade varit fantastiskt om han lanserade ett eget tält.
Verkligen.
Produktplaceringen.
Mm.
Per Westbergs tält, för kärlekens skull och sånt. Men nu ska jag spela upp ett klipp då, där det är från söndagsintervjun i P1. Och Martin Wiklin på sitt ganska snälla sätt konfronterar Per Westberg. Eller det är kanske för hårt sagt, men han liksom ber honom förklara vad det är för sorts brinnande kärlek, vad det är för stormande känslor som får Per Westberg att hela tiden lämna, bryta upp liksom. Och gå till den här nya då.
Mm.
Och han beskriver det väldigt så här matter of fact, och också jag fattar, ja, vi lyssnar på det här.
Det är inte alla som låter kärleken få styra en, utan man kan
jag har känt i dessa fall att det här är så mycket värt att jag är beredd att göra ett totalt uppbrott. Vad än omgivningen säger, vad än kamrater och släktingar tycker, och ägodelar spelar inte så mycket roll. Jag är beredd att lämna väldigt mycket för denna oerhört starka känsla. Och det spelar ingen roll om man är 20 år eller om man är 70. Det är samma våldsamma förvissning till slut, men den kommer inte på en gång, utan det har alltid dröjt ett tag tills jag säger jag älskar dig.
Ja,
och gåshud.
Alltså, hur kan du få gåshud av det här? Alltså, jag har aldrig känt mig längre ifrån en människa än när du säger att du får gåshud av det här.
Jag hoppas inte mina ex lyssnar. Nej, men gud. Nej, jag tycker bara att eller den första tanken som slår mig är ju, eller så här, det är klart att jag tycker det är något så hjärtskärande det här han säger, så här, det spelar ingen roll om han är 20 eller 70. Och det tycker jag, jag vet inte om man kan gå runt med den inställningen hela livet, men det är ju något väldigt fint ändå med att han gör det, att han,
men att han inte betraktar sitt hjärta som att det har ett bäst föredatum, utan jag kan bli blixtförälskad när jag är 70 och då lämnar jag allt bara för den här kvinnan.
Alltså så här, det är ju liksom, jag vet inte, det är väl både, det är en del av mig tycker att det är knäppt, men så en del av mig tycker att det är väldigt fint. Men så tänker jag också på, det är roligt det här som man säger, att han bara sagt jag älskar dig 4 gånger. Att
det är jättemånga gånger.
Nej, det tycker, jag vet inte. Jag tycker han är jättegammal.
Ja, det är faktiskt rätt. Jag reviderar. Jag tänkte inte på att han är 87.
Ja, precis. Mm. Men jag tycker, då tänkte jag bara på att det är så roligt med hans ungdomskärlek Li då, som han är ihop med större delen av den här boken som utspelar sig när han är 17-21. Då, där är det så roligt för han skriver liksom hela tiden så här, jag älskar inte henne och jag är nog inte kär i henne. Nej. Och han säger heller aldrig, hon säger att hon älskar honom. Och, hur kan man inte ens bara då säga det tillbaka för den goda stämningen skull?
Ja, för man tänker på hur många 17-åringar idag, alltså playerkillar som säger det,
baserat
hur godtycklig som helst.
Ja, men
han vägrar säga det. Den principfastheten, ja, jag förstår att man kan...
Den är någonting. Men sen så tänker jag, det är som tanken som jag får härnäst är ju det här med att han är så seriemonogam. Att han liksom är med varje person så länge. Och jag tänker att det är liksom back to back, de här fruarna. eller vad ska jag säga? Och då tänker jag...
Back to back fruar.
Ja, verkligen. Men det som jag blir skeptisk till, det är att jag tycker att... För han är ihop med Li, och sen så är han ju hela tiden kär i Anna-Lena, egentligen. Mm. Mm. Och sen så gifter han sig med Anna-Lena till slut.
Gift med henne i 19 år.
Ja, och då så tänker jag att så här, han har ju aldrig fått vara singel, eller aldrig varit liksom provat att bara vara själv. Och det är ju något jag personligen tycker är väldigt viktigt i så här individuationsprocessen. Man måste lära sig att stå på egna ben. Och jag tänker att är man då liksom så pass gammal och aldrig varit själv, då kanske det liksom ligger närmare till hands att ersätta befintlig fru med en ny fru än att bara vara så här, nej men liksom...
Alltså att han vill låta den trygga tvåsamheten.
Han vill ha den trygga tvåsamheten, men det måste alltid vara den här stormiga förälskelsen eller liksom passionen.
Men din rekommendation då är att han tar sådana här friår som Amish folket gör. Och så går han bara ut, kollar sin pappas, om pappa har lite läder kvar i dödsbot. Och så går han ut bara festa med dig och Kristoffer Nyqvist. Och...
Ja.
Jo, det värsta är att ni hade ju verkligen välkomnat honom. Alltså han hade ju, like this, hade han fått festa med.
Ja, men det är mitt nyårslöfte att få tag på Per Westerberg en hel kväll. När vaccinet kommer. Ja. När jag har fått vaccinet.
Ja, han borde ju ha fått det nu.
Ja, verkligen. Annars så ska någon ställas till svar.
Verkligen. Men, det här blir en intim fråga. Men, känner du att du upplevt den här kärleken som han beskriver? Här. Mm. Den som får dig att bryta, i alla fall kunna tänka dig att bryta upp från allt.
Mm. Alltså nu har jag inte hamnat i skarpt läge så att det varit så, nu kanske du behöver bryta upp allt. Så det är väldigt svårt att svara på. Jag har ju upplevt stark kärlek, men jag kan ju också verkligen relatera till det här som han beskriver, den här relationen som man har till Li. Den tycker jag ringer in, tror jag, liksom hur många i min generation känner inför liksom kärlek. Alltså, jag ska försöka liksom förklara det på ett sätt som inte blir konstigt, men liksom att det är så här, han är ju, alltså jag tror inte jag har med något bra citat därifrån. Jo, men
han är fysiskt attraherad, han uppskattar en sällskap väldigt mycket, han känner liksom en slags samhörighet, de har en väldigt fin gemenskap, kan ligga vakna och prata med varandra.
De är ju jättenära varandra. Jo, men han skriver till exempel här, tror jag, just det. Fastän vi en dag må skildras vill jag att Li ska förstå hur tacksam jag är. Hon får ej tro att hon varit ett bländverk. Om någon av mina ex lyssnar så kan jag skriva under på det också.
Alla SSX, ni får ej tro att ni är bländverk.
Ni var inte bländverk.
Nej, och det är fint. Och jag tror ju också att han har behandlat sina ex väl ändå.
Han respekterar ju kvinnor enormt, det får man ändå säga.
Men så du tycker inte att han hamnar i den klassiska mannen av den här generationen fällan och romantisera kvinnan, mystifiera henne, exotisera henne?
Jo, men det gör han nog verkligen också. Men han, ja, som sagt, han är ju woke för sin tid. Alltså han är, för kvinnan för honom är ju verkligen ett väsen. Alltså, men han är ju väldigt så här, han kan ju ändå vara så här, varför Ja, men han, typ, det är något tillfälle där liksom det uppstår någon sån jämställdhetsdiskussion på något sånt 50-talsmöte. Och då är han ju väldigt snabb på att gå tjejerna till försvar. Liksom.
Och han har ju, ska vi verkligen undersöka, han har ju tagit Claes Östergren, Stora Stridsbergs parti i akademibetten. Han gick ut väldigt tydligt och sa att han trodde på alla alla kvinnor som utsatts för kulturprofilen. Så woke för sin tid. Det är nästan så man kan sammanfatta.
Ja, verkligen. Ja, men också här, jag menar, det är liksom, det är okej, det kanske inte är så här, det är inte kanske god karaktär att liksom lämna sin fru sedan många många år för en massös som är jättemycket yngre, men det är ju i alla fall inte Jean-Claude Arnault liksom.
Om det är ribban för oss killar, så kan man säga tack. Tack, Jessie.
Ribban ligger på golvet.
Ja, verkligen. Och det tackar jag dig för att du har lagt den där. Ja. Har du något sista du vill tillägga bakom ryggen på Per Westberg?
Nej, men man kanske tycker lite synd om Li. Ja. Alltså den här tjejen som han är ihop med ganska länge utan och Free Li.
Free Li och,
och om någon vet vem hon är.
Ja, snälla, och Li, om du fortfarande lever, alltså Per Westberg, du får inte höra av dig, för det här är bakom din rygg, men det är absolut inte bakom Lis rygg.
Nej.
Så Li, du är väl, du måste ju vara minst 86-85 år gammal. Lever du och av någon anledning har en helt annan kulturkonsumtion än dina fellow 30-talister och lyssnar på poddar, snälla hör av dig. Du får fritt tillträde till den här podden. Freely. Tack för att du kom, Essie.
Tack så mycket, det var jättekul.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo. Kom längre för pengarna.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.